My beloved brothers and sisters, this morning I wish to speak to you of eternal truths.
Mina älskade bröder och systrar, denna morgonen vill jag tala till er om eviga sanningar. Sanningar som berikar vårt liv och för oss säkert hem. Överallt har människor bråttom. Jetplan forslar snabbt sin dyrbara mänskliga last över vidsträckta kontinenter och väldiga hav för att affärsmöten ska kunna hållas, skyldigheter omhändertas, semestrar njutas och familjer besökas. På vägar överallt, motorvägar, landsvägar, trafikleder, färdas miljontals bilar fyllda med ännu fler miljoner människor i en skenbart ändlös ström av en mångfald olika skäl när vi rusar omkring för att uträtta livets alla sysslor. Avbryter vi någonsin livets brådstörtade tempo för stunder av eftertanke? Ja, tankar på tidlösa sanningar. Jämfört med eviga sanningar är faktiskt de flesta frågor och bekymmer av vardaglig natur ganska triviala. Vad ska vi ha till middag? Vad ska vi ha för färg i vardagsrummet? Ska vi låta Kalle spela fotboll i år? De här oräkneliga frågor minskar i betydelse när svåra tider kommer. När nära och kära skadas, när dålig hälsa ersätter god hälsa, när livets låga flämtar och mörkret hotar. Våra tankar skärps och vi kan lättare avgöra vad som verkligen är viktigt och vad som är trivialt. Nyligen besökte jag en kvinna som kämpat med en livshotande sjukdom i över 2 år. Hon berättade att före sin sjukdom hade hon fyllt sina dagar med att städa hemmet tills allt var perfekt, att inreda hemmet med vackra och kostliga ting. Hon sa att han använt veckor till att hitta den perfekta mattan till hallen och den perfekta spegeln över soffan i vardagsrummet. Hon gick till frisörskan 2 gånger i veckan och använde tid och pengar på att utöka sin stora klädgarderob. Hon bjöd inte ofta sina barn på besök. Hon var alltid rädd att hennes dyrbara ägodelar skulle gå sönder eller förstöras av små oförsiktiga händer. Och så fick hon den chockartade nyheten att hennes jordiska liv var i fara, att hon kanske inte hade så lång tid kvar att leva. I samma ögonblick, sa hon, som hon hörde läkarens diagnos, visste hon genast att hon tänkte tillbringa den tid hon hade kvar med sin familj, sina vänner och ha evangeliet i centrum. För det var det som var dyrbarast för henne. Sådan klarhet får vi alla uppleva någon gång i livet, men inte alltid så dramatiskt. Vi ser tydligt vad som verkligen betyder något i vårt liv och hur vi borde leva. Frälsaren sade, samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. I våra djupaste tankar eller djupaste nöd sträcker sig människosjälen mot himlen och söker ett gudomligt svar på livets största frågor. Var kommer vi ifrån? Varför är vi här? Vart tar vi vägen efter det här livet? Svaren på de här frågorna finns inte i några läroböcker eller genom att söka på internet. De här frågorna sträcker sig bortom dödligheten. De omfattar evigheten. Varifrån kommer vi? Den frågan är oundviklig, även om den inte uttalas av varje människa. Aposteln Paulus sa till atenarna på Areopagen att vi är av Guds släkt, eftersom vi vet att våra fysiska kroppar är avkomma till jordiska föräldrar. Måste vi tränga in i Paulus uttalande? Herren har förkunnat att anden och kroppen utgör människans själ. Sålunda är det anden som är Guds avkomma. Hebreerbrevets författare hänvisar till honom som andarnas fader. Alla människors andar är bokstavligen hans söner och döttrar. Vi har lagt märke till att inspirerade poeter för vår begrundan av det här ämnet har skrivit viktiga budskap, nedtecknat sublima tankar. William Wordsworth skrev ner sanningen. Vår födelse till jordelivets rike är blott en sömn av glömska skymd. Vår själ, en stjärnas like, har lyst i en annan rymd. Ehur fattigt lottade, dock ej fullkomligt blottade, med skimmerspår av en förlorad skrud, så kommer vi från Gud. Himlen omger oss i vår barndomstid. Föräldrar begrundar sitt ansvar att undervisa, inspirera, ge vägledning och inriktning och att vara ett föredöme. Och medan föräldrarna funderar, frågar barn och särskilt ungdomar och ställer den genomträngande frågan: varför är vi här? Ofta ställs frågan tyst till själen och formuleras: varför är jag här? Hur tacksamma borde vi inte vara för att en vis skapare format världen och placerat oss här och dragit en glömskans slöja över vår tidigare tillvaro så att vi kan erfara en prövotid, en möjlighet att visa vad vi går för, så att vi kan kvalificera oss för allt det som Gud har förberett åt oss. For us to receive. Clearly, one primary purpose of our existence upon the earth is to obtain a body. Är ett huvudsyfte med vår existens på jorden att få en kropp av kött och ben. Vi har också fått den fria viljans gåva. På tusentals olika sätt har vi förmånen att själva få välja. Här lär vi genom erfarenhetens hårda skola. Vi lär oss skilja mellan gott och ont. Vi lär oss skilja mellan det bittra och det söta. Vi upptäcker att konsekvenser följer på våra handlingar. Genom lydnad mot Guds bud kan vi kvalificera oss för den boning som Jesus talade om när han förkunnade: i min faders hus finns många rum. Jag går för att bereda en plats åt er, för att ni ska vara där jag är. Fastän vi kommer till jorden med skimmerspår av en förlorad skrud, går livet obarmhärtigt vidare. Ungdomstiden följer på barndomen, vi blir vuxna så gradvis att vi knappt lägger märke till det. Av erfarenhet inser vi behovet av att sträcka oss mot himlen för att få hjälp medan vi vandrar längs livets stig. Gud, vår Fader, och Jesus Kristus, vår Herre, har stakat ut vägen till fullkomlighet. De manar oss att följa eviga sanningar och att bli fullkomliga så som de är fullkomliga. Aposteln Paulus jämförde livet med en tävling. Han uppmanade hebreerna: låt oss lägga bort synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Låt oss inte i vår iver förbese det kloka rådet från predikaren. Det är inte de snabba som vinner loppet och inte hjältarna striden. I själva verket tillhör priset den som härdar ut in till änden. När jag funderar över livets tävling minns jag en annan typ av tävling från min barndom. Mina vänner och jag brukade ta våra fickknivar och skära små leksaksbåtar av pilens mjuka trä. Med ett triangelformat segel på plats sjösatte var och en sin grovt uttäljda båt i en tävling ner för de relativt strida strömmarna i Provo River i Utah. Vi sprang längs flodens stränder och såg hur de små båtarna krängde våldsamt i den strida strömmen, och vid andra tillfällen seglade lugnt där vattnet var djupare. Under just en sån tävling la vi märke till att en båt ledde över alla de andra mot det utsedda målet. Plötsligt förde strömmen den för nära en stor strömvirvel. Båten välte åt sidan, kapsejsade. Den for runt och kunde omöjligt komma tillbaka in i huvudfåren. Slutligen kom den till utkanten av virveln, fick en tillfällig viloplats bland vrakspillror som omgav den. Den hölls fast av mossans vidhängande tentakler. Barndomens leksaksbåtar hade ingen köl som gav dem stabilitet, inget roder som styrde, ingen källa till kraft som drev dem framåt. Ödet var att oundvikligen flyta med strömmen, den väg som bjöd minst motstånd. Till skillnad från leksaksbåtar har vi försetts med gudomliga egenskaper för att styra vår färdväg. Vi har inte kommit hit för att flyta med livets strömmar, utan med förmågan att tänka, resonera, prestera. Vår himmelska fader sjösatte oss inte på vår eviga resa utan att förse oss med medel genom vilka vi kan få vägledning från honom för att kunna återvända i säkerhet. Jag talar om bönen. Jag talar också om den stilla, milda röstens viskningar, och jag förbiser inte de heliga skrifterna som innehåller Herrens ord och profeternas ord, skrivna för oss, för att vi med framgång ska kunna gå eller nå över mållinjen. Under vår jordiska prövotid kommer vi så småningom att få uppleva det stapplande steget, det matta leendet, den smärtsamma sjukdomen, ja, sommaren tar slut, hösten nalkas, vinterkylan sätter in, och så kommer den händelse som vi kallar döden. Varje tänkande människa har ställt sig den fråga som bäst formulerades av Job: kan en människa få liv igen som en gång dött? Även om vi försöker slå bort frågan från vårt sinne återvänder den alltid. Döden kommer till alla människor. Den kommer till de gamla när de går med stapplande steg. Den kallar dem som knappt nått mitten på livets resa. Ofta tystar den de små barnens skratt. Men vad vet vi om ett liv efter döden? Är döden slutet på allt? I sin bok God and My Neighbor angrep Robert Blatchford med kraft sådana vedertagna kristna trossatser som Gud, Kristus, bön och i synnerhet odödligheten. Han hävdade bestämt att döden var slutet på vår tillvaro och att ingen kunde bevisa motsatsen. Så hände något överraskande. Hans mur av skepticism smulades plötsligt sönder. Han lämnades utsatt, oskyddad. Långsamt började han dra sig tillbaka till tron som han hade förlöjligat och övergett. Vad var det som orsakade en sådan grundlig förändring av hans inställning? Hans hustru dog. Med förkrossat hjärta gick han in i det rum där hennes jordiska kropp låg. Han tittade återigen på det ansikte som han älskade. När han kom ut sa han till en vän: det är hon. Och ändå är det inte hon. Allting är förändrat. Någonting som fanns där tidigare är borta. Hon är inte densamma. Vad är det som kan ha lämnat henne annat än själen? Senare skrev han: döden är inte vad en del människor föreställer sig. Det är bara som att gå in i ett annat rum. I det andra rummet kommer vi att finna de kära kvinnor och män och underbara barn som vi har älskat och förlorat. Bröder och systrar, vi vet att döden inte innebär slutet. Den här sanningen har undervisats om av levande profeter under århundradena. Det finns också i våra heliga skrifter. I Mormons bok kan vi läsa uttryckliga, tröstande ord. Och beträffande själens tillstånd mellan döden och uppståndelsen, se, det har tillkännagivits för mig av en ängel att alla människors andar, så snart de skiljs från den dödliga kroppen, ja, alla människors andar, vare sig de är goda eller onda, tas hem till den Gud som gav dem liv. Och då ska det ske att deras andar som är rättfärdiga tas emot i ett lyckotillstånd som kallas paradis. Ett vilotillstånd, ett fridstillstånd, där de ska vila sig från alla sina besvärligheter, från all möda och sorg. När frälsaren hade korsfästs och hans kropp legat i dagen i tre dagar, graven i tre dagar, återvände anden till kroppen. Stenen rullades bort och den uppståndne frälsaren kom fram, iklädd en odödlig kropp av kött och ben. Svaret på Jobs fråga: kan en människa få liv igen som en gång dött? Kom när Maria och de andra närmade sig graven och såg två män i skinande rena kläder som talade till dem: varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Som en följd av Kristi seger över graven ska vi alla uppstå. Detta är själens återlösning. Paulus skrev: det finns himmelska kroppar och jordiska kroppar, men de himmelska kropparnas glans är av ett slag, de jordiska kropparnas glans av ett annat slag. Det är den celestiala, himmelska härligheten som vi eftersträvar. Det är i Guds närhet vi vill bo. Det är en evig familj som vi vill vara en del av. Sådana välsignelser förtjänas genom att vi under hela livet strävar, söker, omvänder oss och slutligen lyckas. Var kommer vi ifrån? Varför är vi här? Vart tar vi vägen efter livet? De här universella frågorna behöver inte längre förbli obesvarade. Ur djupet av min själ och i all ödmjukhet vittnar jag om att det som jag har talat om är sant. Vår himmelske fader fröjdar sig över dem som håller hans bud. Han har också omtanke om barnet som gått vilse, den motsträvige tonåringen, den egensinniga ungdomen, den försumlige föräldern. Vänligt säger mästaren till dem och till alla: kom tillbaka, kom upp, kom in, kom hem, kom till mig. Om en vecka firar vi påsk. Våra tankar vänder sig till frälsarens liv, hans död och hans uppståndelse. Som hans särskilda vittne vittnar jag för er om att han lever och att han väntar på vår triumferande återkomst. Att en sådan återkomst är möjlig för oss, ber jag i hans heliga namn, ja, Jesu Kristi namn, vår frälsares och återlösares namn. Amen.